Alla tycker sig ha ett jag, men ingen, vare sig medvetande filosofer eller neuropsykologer, kan riktigt förklara vad det där jaget är. Är inte det rätt konstigt? De flesta människor har en upplevelse av att de är någon. Vi har ett namn, en kropp, vi har minnen, känslor, egenskaper och så vidare. Men de flesta av oss upplever att detta jag eller själv i stora drag är konstant över tid. Eller hur? Du förändras såklart, men något slags kärna finns det väl i dig? Ändå är det ju så att skulle en hjärnkirurg öppna din hjärna och titta in, så finns det såklart inget jag. Hur mycket hon än letar så skulle hon aldrig kunna peka och säga, jaha, titta, där sitter det lilla jaget. Kanske är det så enkelt och märkligt att vi har ett medvetande och ett självmedvetande, men att jaget bara är en illusion. Frågan vi ställer i veckans filosofiska rummet är, vad är meningen med medvetandet? Vi tar hjälp av den tyske filosofen Thomas Metzinger som nyligen var i Lund och presenterade sin forskning vid filosofiska institutionens Pufendorf-föreläsningar. Med mig i studion har jag Peter Gärdenfors, filosof och kognitionsvetare, författare till en rad böcker om medvetandet, och Mattias Osvath som forskar på kognitiv evolution genom att jämföra olika djurarters förmågor. Välkomna, bägge två.
Tack.
Tack så mycket.
Om det nu är jag som sitter här.
Ja, det är ju tveksamt, eller? Det är det handlar om. Finns du, Peter Gärdenfors? Alltså, det finns vissa grundläggande grejer här. Jaget, medvetandet och självmedvetandet. Vad är vad här? Om vi börjar med jaget, Peter.
Jaget vill jag nog komma tillbaka till, men för mig, alltså medvetandet, att ha upplevelser. Man ser, man hör, man känner, man luktar och så vidare. Man upplever kanske sina minnen av någonting. Ett självmedvetande betyder att du kan reflektera, tänka på din egna upplevelse. Vad gjorde jag som var bra? Vad gjorde jag som var dåligt? Hur är jag som person? Att du kan, det är en självreflektion helt enkelt.
Mm. Mattias, vad säger du om medvetandet och självmedvetandet?
Ja, medvetandet är ungefär som, eller anser jag, Metzinger, de allra flesta. Det är ju det som är upplevelsen. Man brukar tala om subjektiv upplevelse och där får vi in jaget, men frågan är om du kan ha, eller om upplevelse finns utan subjekt. Så det här med självmedvetande och så vidare och bara medvetande är svåra frågor. Men just reflektion över ditt subjektiva medvetande är en form av självmedvetande, skulle man kunna säga.
Ja.
Mm. Men är det då också skillnad, och det kommer, återkommer vi till, väl mellan människor och djur i detta, om huruvida man har ett medvetande och ett självmedvetande?
Alltså jag skulle vilja säga att man har inget jag om man inte har ett självmedvetande. Du har inget medvetande om ett jag utan ett självmedvetande. Så där finns ju en koppling.
Ja, i medvetandefilosofin så försöker ju filosofer och kognitionsvetare att finna svaren, men det finns mycket, antar jag, som återstår att förklara om det här med medvetandet. Neurovetenskapen hjälper också till att genom att studera vilka delar av hjärnan som är inblandade i medvetna upplevelser. Men vilken funktion fyller det som vi brukar kalla för jaget? Existerar det överhuvudtaget? Vår reporter Paulina Witte träffade Thomas Metzinger, professor i kognitionsvetenskap vid Johannes Gutenberg-universitetet i Tyskland, när han nyligen besökte Lund. Professor Metzinger har alltså bland annat skrivit boken Being No One, att vara ingen.
I think there is no such thing as a self. Nobody ever had a self or was a self. But what needs to be explained is how a conscious human being has this very robust experience of being someone.
Professor Metzinger tror inte att jaget existerar. Däremot hävdar han att jaget är en process som startar varje morgon vid uppvaknandet och som skapar en modell som vi upplever som ett jag.
What certainly exists is a process. For instance, the process that starts when you wake up in the morning. When you are in dreamless deep sleep, you have no self. But then the organism boots a self model. Just like when you boot your computer, it creates a feeling of being one singular entity. Think of consciousness as the user surface of the brain, and the self is the mouse pointer.
Thomas Metzinger liknar medvetandet vid en dator med sitt gränssnitt, sitt innehåll, och jaget vid muspekaren som styr vår interaktion. Är jaget något så oromantiskt som ett verktyg för att vi ska kunna navigera? Och om jaget bara är pågående processer i hjärnan, varför är då upplevelsen av vårt eget jag så stark?
Nobody can explain what consciousness is. That is just the problem. We do not know exactly what it is we want to explain. It's, for instance, the problem of how can you see colors? How do you experience sounds? How do you feel your emotions? But also, what is the feeling that you are someone?
Ja, vad innebär känslan av att vara någon? Det frågar sig professor Thomas Metzinger. Han säger också att vi vet inte ens exakt vad det är vi vill förklara när det gäller medvetandet. Du rynkade pannan lite grann, Mattias Osfatt, när du hörde det här med muspekaren och datorn och den metaforen.
Det var nog faktiskt framförallt när han påstår att jaget inte finns. För det är klart det finns. Men det är en process, så det har han ju rätt i. Men det är ju det som är jaget. Så det blir onödigt att lägga till sådana antaganden, för det är självklart att det finns. Det är ungefär som att säga att röster inte finns, för det är ju bara hur vi rör muskulaturen och hur luften kommer ut och hur sen ljudvågor alstras. Det är ju, då finns ju inte röster, det är bara en illusion. Men det är inte sant, för röster finns, jaget också.
Jag skulle vilja säga att jaget är en konstruktion. Och för att förklara det så vill jag att lyssnarna är med mig på ett enkelt experiment. Stäng ena ögat och så tryck på utsidan och det andra ögat med ett finger. Då börjar världen gunga plötsligt. Och vad som händer är ju naturligtvis inte att världen verkligen gungar, utan det är din bild av världen som förändras. Och det betyder att det du ser är din hjärnas konstruktion av världen. Och på samma sätt kan man säga att jaget är en konstruktion av dina upplevelser av du själv som agent och vad du gör och hur du tänker om detta. Så att även jaget är en sån här konstruktion som hjärnan skapar hela tiden.
Men sätter du likhetstecken mellan jaget och medvetandet?
Ja. Det beror helt på vad du menar med medvetande och jag. Men subjekt, vad är ett subjekt? När ett subjekt någon gång blir medvetet, så kan man kalla det för ett jag. Men frågan är om det är självmedvetet. Det är förmodligen ett medvetet subjekt. Så det är inte likhetstecken.
När ett subjekt blir medvetet så har det ett jag.
Man kan reflektera över sig själv, alltså sina egna handlingar.
Men kanin som är medveten om att den är jagad, har den ett, alltså jag är den?
Nej. Jag skulle inte tro att kaniner har en jagupplevelse, men det kräver att du har någon form av föreställning om en framtid. Jag vill gärna koppla just jagupplevelsen till hur vi ser på oss själva i framtiden. Och då kommer vi in på i vad mån djur kan föreställa sig framtiden. För jag ser detta som ett ganska bra kriterium på att ha ett jag.
Där är lite mer reduktionistisk. De har sannolikt en jag-upplevelse, men de vet inte om att, eller de konceptualiserar inte det som ett jag, utan det bara är.
Kaninen snackar vi om nu.
Vad som helst. Ja. Du kan ta en ekor också.
Men nej, men för du sa att ett subjekt som har ett medvetande har ett jag. Jag tänker då ett litet djur, ta en kanin eller en ekor som är hotad av ett annat djur.
De om jag ska vara rent empirisk så har jag ingen aning. Men om vi förutsätter att de har ett subjektiva upplevelser, så är det deras jag. Men sannolikt så reflekterar de inte över det som om att det är deras värld. De är. Men de har en upplevelse. Och det är ju deras jag, men de konceptualiserar det inte som ett jag.
Nej, de föreställer sig inte sig själva. De har ingen konstruktion av jaget. Naturligtvis är de agent och de kan kanske välja om de ska springa till vänster eller höger när räven jagar dem. Va? Och föreställa sig olika konsekvenser av detta. Det är en form av framförhållning. Men de hinner inte tänka efter om dagen efter gjorde jag rätt eller fel. Va? Jag tror inte det finns den typen av reflektioner.
Så när Thomas Metzinger säger att ingen kan förklara vad medvetandet är, så har vi två stycken här som ger sig på den då.
Jag tror inte programtiden räcker, men vi kan börja långt bak. Vad är skillnaden mellan ett objekt och ett subjekt? Jag menar, en sten tycker vi är ett objekt. En ekorre tycker vi nog är ett subjekt. Och hur är det med träd? Det är nog ett objekt. Eller är det subjekt? Vi vet inte. Och då måste man ju titta på det här empiriskt. Vad är det som händer under evolutionen när en organism liksom går mot att behöva bli en enhet i världen som rör sig och har perceptioner. Det är många intressanta saker som händer där du till sist måste ha någon typ av samordning som blir ett subjekt. Ja, sen är frågan om det av nödvändighet blir då subjektivt medvetande. Det vet vi inte. Men vi kan ju empiriskt angripa det på det här sättet i alla fall.
Mm. Nej, jag håller med om detta. Jag tror Metzinger håller med också att vad det innebär att ha ett medvetande är att på något sätt att alla sinnesintrycken bakas tillsammans till en enhet. En enhetlig upplevelse av att vi är här och nu. Och vi använder denna upplevelse som ett sätt att göra någon form av planering. Det kan vara en omedelbar planering för vad jag ska välja just nu. Men det lite mer utvecklade medvetande så kan vi tänka lite längre i framtiden.
Säger Peter Gärdenfors i Filosofiska rummet meningen med medvetandet, och Peter är ju kognitionsvetare. Här finns också Mattias Osvart som är docent i kognitiv zoologi. Och vi talar lite grann om denne Thomas Metzinger, en tysk professor som du introducerade, Peter, när han var i Lund och talade på Filosofiska institutionens Pufendorf-föreläsningar. Hans intresse för jaget och medvetandet, det väcktes på ett 10 veckor långt meditationsretreat. Och där omvärderade han sin egen uppfattning om jaget.
One very personal thing that got me very interested in the model of the self was that many years ago I had spontaneous out-of-body experiences. I was participating in a long 10-week meditation retreat, and afterwards, a number of times, I felt I was outside of my body, and I thought, my God, have you been so arrogant? All these old stories about the soul that can leave the body in dreams or after death, this is literally true.
När Thomas Metzinger själv fick utomkroppsliga upplevelser av sin meditation kände han sig arrogant när han tidigare hade avfärdat sådana upplevelser som nonsens. Han började forska på hur meditation kan lära oss mer om medvetandet. Genom att studera meditationsutövare vill Metzinger förstå de mest grundläggande delarna av en medvetet närvarande upplevelse, vilket Metzinger kallar pure awareness, en ren upplevelse.
I was completely shocked because I thought you cannot talk to anybody about this. Everybody will think you will be crazy. And then I began to research out-of-body experiences philosophically and scientifically. And we created experiments in virtual reality to recreate out-of-body experiences. And then gradually I understood that it is only a model of the self in an out-of-body experience.
Thomas Metzinger berättar här alltså att han var chockad efter sin utomkroppsliga meditationsupplevelse, och han var rädd för att folk skulle tro att han var knäpp om han berättade om den. Jag vet inte hur det är med det, Mattias Osvart, meditation och utomkroppsliga upplevelser, det är hans ingång i det här. Hur tänker du om det?
Jag tänker att meditation är ett tillstånd som är extremt ovanligt för en biologisk mekanism. Så saker händer som det vi som hjärnan inte är så att säga evolverad för. Ungefär som om du tar droger eller annat. Det är nog det som händer. Och sen kan du säkert förklara hur du får utomkroppsliga erfarenheter och så vidare. Eller det har man gjort på många olika sätt hur det funkar.
Ja, alltså Metzinger har gått vidare och gör som sagt experiment på detta, och han bygger på en teori som kommer från den brittiska psykologen Susan Blackmore, och hon säger att vad som händer är att vi stänger av på olika sätt sinnesupplevelsen, alltså den direkta upplevelsen, antingen genom kanske meditation eller genom att det är dåligt ljus i den lokal där man befinner sig, och då tar hjärnan simulering av omvärlden över, och den blir så pass stark att vi upplever det som att det här är den verkliga världen. Hjärnan skapar alltså den här upplevelsen. Och den här teorin har testats, så den håller ganska väl, och man kan till och med nu, som Metzinger säger, skapa de här illusionerna. Det finns en grupp kring Henrik Ersson vid Karolinska institutet i Stockholm som till och med kan få oss att tro att vi är osynliga genom smarta trick med våra upplevelser.
Det är mycket som spökar i den där hjärnan. Men Metzinger påstår ju att jaget, medvetandet, inte riktigt, eller jaget finns inte. Och ni har lite andra ingångar på det där, men varför den insikten eller påståendet att jaget inte finns, vad får det för konsekvenser?
Alltså det är ju som du sa i inledningen, man ska inte leta efter jaget i hjärnan. Utan jaget är ju en modell som vi skapar av världen. Precis som sinnesupplevelsen är egentligen en modell av världen. Och denna modellen kan vara mer eller mindre bra. Mer eller mindre bra. Vi kan vara mer eller mindre självmedvetna. Vi kan vara mer eller mindre självbedragande. Vi är jättebra på att lura oss själva. Alltså vad vi tycker och tror och vad vi vill. Så att modellen är inte perfekt.
Ja, alltså min reflektion är att han säger att det är en process, men, och därför finns det inte. Men allt liv är en process. Så det vore som att säga att du inte finns för att du är en process och inte en sak. Alltså livet går hela tiden ut på att plocka upp energi och materia från omgivningen och göra sig av med det som inte behövs. Du är inte liksom en sak. Och därför fungerar också vår kognition, hjärnan, på exakt samma vis. Så jag tycker att det är en besynnerligt ingång. Det får inga konsekvenser alls. Jaget finns fortfarande kvar, liksom du.
Men ändå, en skillnad är ju att jag tror inte att särskilt många djurarter har den här jag-upplevelsen. Du har ju studerat deras framförhållning, deras tankar på framtiden. Och jag tror alltså att jaget hänger väldigt mycket samman. Alltså vår upplevelse med jag hänger samman med att vi kan kontrollera vår framtid. Att jag har en känsla av att det är jag som är agent här, det är jag som bestämmer, det är jag som väljer vad jag ska göra. Och jag tänker över konsekvenserna för framtiden. För mig är det här liksom kärnan i vad jaget är.
Men känn dig själv, säger uppmanar oraklet i Delphi. Är det värdefullt, är det någon mening med att försöka få syn på det där jaget, försöka definiera sitt eget jag och så?
Alltså det är ju väldigt bra att veta en del om ens egenskap och jag kan ju själv känna mig som en slarvig person och då kan jag reflektera över att nästa gång måste jag vara noggrannare när jag målar någonting eller limmar någonting, för att annars blir det slarvigt i kanterna. Va? Den här medvetenheten kan ju göra att jag kanske förändrar mitt beteende något. Men som sagt, vi är också väldigt bra på att lura oss själva, att vi tror att vi är mycket bättre än vad vi är.
Men när vi lurar oss själva, är det en negativ sak, alltså negativt lur? Eller är det en del av vår kanske överlevnadsstrategi att kunna lura oss, så att säga?
Det ligger en del värde i att kunna lura sig själv. Man blir modigare, man vågar mer om man lurar sig själv.
Mattias Metzinger, här talade ju om meditation som hans ingång i ämnet och som liksom sög in honom i detta, tycker det är väldigt spännande. Vad är det som har lockat in dig i evolutionsforskning och kognition och frågor om medvetandet från början?
Sådana frågor kan man inte ställa till en forskare, för det är oftast slump. Jag kan ge säkert en story, men den är nog inte sann. Då fabulerar jag, säger forskning från vårt egen avdelning. Så att jag föredrar inte säga någonting. Det är kausaliteten i världen som har lett mig dit jag är.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet Utblick. Thomas Metzinger och meningen med medvetandet. Metzinger är professor i kognitionsvetenskap vid Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz i Tyskland och var nyligen i Lund för att presentera sin forskning. Being No One heter en av hans böcker. Det är just detta som provocerar en del, att vi inte har något jag, som han hävdar. Med mig i studion här har vi Mattias Osvart och Peter Gärdenfors, två Lundaforskare som på olika sätt också studerar tänkandets natur och medvetandet. Mattias, kan inte du berätta lite grann om hur du jobbar med djur?
Jag studerar inte medvetandet, för det är väldigt svårt eftersom vi inte riktigt vet vad vi går på. Men vi jämför ju olika djurarter som befinner sig, alltså det är såklart nulevande djurarter, men som har... befinner sig i släktskapsförhållande till varandra som representerar olika tider under evolutionen. Och därmed kan man ju skapa framställa någon form av tidslinje av vad som har hänt under evolutionen. Och sen koppla det också till vad hände på jorden vid den tiden. Är det det som spelar roll, eller spelar det roll vad du hade för hjärna innan och så vidare. Och sen kan vi också jämföra skilda linjer, som till exempel fågellinjen och däggdjurslinjen, som är idag är ganska lika i sin kognition, men som utvecklat detta var för sig. Och då kan du också få reda på, finns det principer för hur kognition kan bli? Kan det bara bli på ett sätt, eller var det omständigheterna på jorden då som gjorde att det blev så? Och så vidare.
Du säger att du forskar inte på medvetandet som sådant, men har inte medvetandet också utvecklats evolutionärt på något sätt? Eller man kan inte...
Jo, alldeles säkert. Det är ju därför vi har det, skulle jag tro. Men om jag ska ge dig en story som är ganska liksom Nu hoppar jag över encelliga organismer. Jag hoppar över flercelliga organismer som inte är djur. Men när djur uppstår så uppstår också en förmåga att röra sig väldigt bra, alltså motoriskt, liksom sensoriskt. Och då uppstår omedelbart problemet. Om jag rör mig, hur vet jag då att det är jag som orsakade att världen förändrades eller förändrades världen? Du måste väldigt fort ha den här loopen på plats att förstå att det är min rörelse som orsakar att världen förändras. Så det är ju början på ett subjekt. Och sen så har de flesta, eller jag skulle tippa allt liv, har dessutom ett annat system som är det här värderingssystemet. Vad är bra? Vad är dåligt? Det vill säga, man undviker dåligt, går mot bra. Någon gång under evolutionen har de här systemen blivit mer och mer sammankopplade. Och det innebär då att din rörelse leder till någonting som är bra eller dåligt. Och då uppstår ungefär det som kallas för instrumentell inlärning. Du kan lära dig vad som är gott och vad som är ont, och det är dina rörelser och perceptioner som orsakar det. Och ju mer du integrerar de här systemen, desto mer av ett subjekt blir du.
Så att jag ska inte springa in i elden, jag ska springa någon annanstans. Mm.
Alltså just den här känslan av att bestämma att det är jag som gör någonting, att känslan av en agent, det är nog ganska centralt i vår upplevelse av medvetandet. Alltså vi behöver den här kopplingen mellan att vad jag gör och vad som händer i världen för att kunna handla på rätt sätt, och då får vi den här upplevelsen av att det är jag som gör något.
Agent i bemärkelsen av att det är jag som sitter vid styret på något sätt. Eller? Ja.
Det är jag som väljer vad som händer i världen, så att säga.
Nu behöver inte en fluga ha den här känslan.
Nej, och frågan är om en fluga har något medvetande.
Ja, det är en intressant fråga, för de har ju delar av det, av de här två systemen jag pratar om. De är bättre på det motoriska och perceptuella, lite sämre på värdering. Sniglar däremot är sämre på det motoriska, som alla har upptäckt. Men bättre på det här med värdering. Det vill säga att de kan lära sig gott och ont, nu trycker jag mig mycket enkelt, bättre än vad insekter kan till
exempel. Hur då, till exempel?
Nej, men alltså att de är snabbare på att lära sig. Om jag går dit så är det belönande, om jag går dit så är det bestraffande. Liksom, enkelt uttryckt. Det är de snabbare på än insekter kan, men inte på samma nivå. Och sen så blir det ju, så man kan spekulera kring om det finns olika typer av medvetande eller olika, hur ska man uttrycka det, att du behöver inte ha ett fullödigt medvetande som vi sitter och har här nu, om det nu är fullödigt, det är inte säkert. Det kan ju bli mer fullödigt om 300 miljoner år. Men jag menar, det finns nog mellanting, och det har sannolikt att göra med ditt subjekt som rör sig i världen. Om du jämför med ett träd, det har inte riktigt den är inte lika integrerad. Det är därför till exempel träd inte får cancer, men det är inte så farligt. Om ett djur får cancer så är det farligt, för alla våra celler är mer eller mindre integrerade, och därför är subjektet och vår agens, eller för djur, är det väldigt viktigt. Och då blir ju den här integreringen ett jag inom citattecken. Du behöver inte vara medveten om det, att du är ett jag, för att det bara är. Det är det som är och vad du, vem skulle annars vara liksom.
Men återigen, bara när du säger att flugan har ett medvetande, så är det medvetande till skillnad från självmedvetande, va?
Ja, jag sa nog inte att flugan hade det.
Nej.
Men
alltså,
att den kan möjligen ha det. Kan.
Alltså för mig är det just den här känslan av att det är jag som handlar, alltså känslan av en agens, som är ett bra kriterium. För att utan det kan vi inte planera, vi kan inte välja så att säga i förväg vad vi gör någonting. Alltså flugor och kanske även sniglar reagerar nog bara som betingade, efter betingade inlärning. Men om har man den här känslan av agens, så kan jag tänka mig att jag gör någonting och föreställa mig något av konsekvenserna. Jag kan tänka mig att göra något annat och föreställa sig andra konsekvenser. Då den här valet är då en del av medvetandet som är väldigt centralt. Och det är det som jag tror är rätt mycket grunden för vad vi kallar medvetande. Så att jag skulle vilja använda det här testet på djur, att ta reda på om de kan planera eller inte.
Fast nu blandar vi självmedvetande med fenomenalt medvetande.
Alltså, jag pratar inte om självmedvetande.
Men definiera skillnaden igen då.
Nej, men alltså den rena subjektiva upplevelsen att rött är rött, sött är sött, salt är salt. Det här kvalitativa som är omöjligt att beskriva. Det är ju det subjektiva medvetandet. Och förmodligen så kommer det ju, det måste integreras i en enhet. Eller förmodligen så kommer ju, jag skulle till och med säga att jaget kommer före medvetandet. Eller skulle kunna komma, beroende på hur vi uttrycker jag. Alltså vi kan kalla det för subjekt. Och det subjektiva medvetandet, det finns ju teorier om det, att det är just den här inlärningen då, när du lär dig instrumentellt. Det vill säga att nu gjorde jag det här. Det var inte bra. Och då menar man att då är det väldigt bra att ha en subjektiv känsla av smärta till exempel. För att det lär dig bättre. Det är ju inte ett klockrent argument, för att du skulle i princip kunna ha någonting annat. Men det finns ju djur eller många organismer som har nociception, tror jag det heter. Mm-hmm. Det vill säga att du uppfattar skada i organismen och det blir en respons att du flyttar dig från. Men det är inte samma sak som smärta, utan det har andra beteendemässiga konsekvenser.
Nej, men det här är ett bra kriterium, alltså just att vi har fått känslor som för att kunna klara oss bättre i världen, och de är till för att, dels för att vi ska undvika vissa saker eller dras till andra saker, men de är också till för att vi ska lära oss, som du säger Mattias. Så att upplevelsen av känslor är också en del av medvetandet, och det finns goda evolutionära förklaringar för varför vi har fått de här känslorna.
Gäller det detsamma för emotioner?
Det är svårt att dra skillnad här utan att ge sig in på väldigt krångliga diskussioner.
Mm. Detta är svåra frågor, och det är begrepp som ligger nära varandra. Den kanske svåraste frågan, eller en av dem i alla fall, inom medvetandefilosofin är varför vi människor och vissa djur alls har ett medvetande. Hittills har forskarna kanske inte riktigt lyckats enas om en förklaring eller ett bevis för varför vi har det. Och detta brukar refereras till som the mind-body problem. Vi återvänder till kognitionsvetaren och medvetandefilosofen Thomas Metzinger.
Why did anything like conscious experience evolve in biological evolution? Maybe it's just a chance event and it has no causal function. It doesn't do anything. But I think it must have increased our success.
Metzinger menar att det skulle kunna vara en slump att vi har ett medvetande. Men att en mer trolig förklaring är att medvetandet har gett oss evolutionära fördelar. Arter som har ett medvetande är mer anpassningsbara i sin miljö, vilket gör dem mer framgångsrika.
For instance, conscious experience creates context sensitivity. Conscious experience allows you to plan future situations, to make a distinction between what is now and what is in my mind right now. Conscious experience also lets you select goals, to hold different goal states in your mind and then pursue one of them. So the behavior of an animal or human being with consciousness is always more flexible.
Ja, djur och människor med ett medvetande är alltid mer anpassningsbara rent evolutionärt, säger professor Thomas Metzinger. Vad säger Peter Järdenfors om detta?
Ja, den stora frågan är, varför är vi inte zombier? Varför har vi det här medvetandet? Och vi skulle ju många avseenden kunna vara zombier. Alltså det är mycket hjärnan gör som vi inte märker överhuvudtaget. Den styr blodcirkulationen, den styr andningen, den styr matsmältningen. Vi har inget medvetande om de här sakerna. För det behövs inte, det går automatiskt. Det vi har medvetande om är sånt som kan påverkar vår handlande i världen. Och det finns nog goda skäl för att varför det har utvecklats. Den engelska psykologen Nicholas Humphrey säger att det medvetandet gör att vi vill vara med i världen. Vi vill liksom, vi blir engagerade i världen om vi har ett medvetande. Och Metzinger hade faktiskt på föreläsningen en rätt rolig jämförelse. Han säger liksom att Facebook och andra sociala mediers algoritmer är gjorda så att vi ska bli maximalt engagerade i de här programmen. Och på samma sätt så har evolutionen sett till genom att ge oss ett medvetande att vi blir maximalt engagerade i världen. Så det här tycker jag är en rätt intressant idé om varför vi har ett medvetande.
Ja, men frågan är, skulle man kunna vara maximalt engagerad utan ett medvetande? Alltså, vad är maximalt engagerad? Det blir nästan cirkulärt. Det är att vara medveten om världen och känna den. Då är jag maximalt engagerad. Så jag vet inte. Det är ju det som är problemet med medvetandet. Alltså, ja.
Men detta är ju vår grundfråga här. Alltså, vad är meningen med medvetandet?
Vi har ju rätt många reaktioner. Alltså, när man blir rädd eller så sätter ju kroppen igång massa reaktioner som vi inte är medvetna om men som ändå påverkar vårt beteende. Så det finns engagemang som inte är medvetet, skulle jag vilja säga.
Han talar här också om evolutionära fördelar med medvetandet, alltså av att ha ett medvetande, förmågan att planera till exempel, eller hur, Mattias?
Jag tror att medvetandet kom långt innan det vi i dagligt tal kallar för planering. För att den typen av planering vi oftast pratar om, det är ju när vi har ett minne, ett episodiskt minne, vilket är alltså ett minne av en händelse där du liksom ser det framför dina inre ögon, enkelt uttryckt. Det kommer nog ganska relativt sent. Men djur kan planera ändå. Därför att du behöver inte veta att du planerar. Och inlärningen som jag pratade om tidigare, det är ju för framtiden. Så nästa gång du ställs, eller djuret, organismen hamnar i en situation där den upptäcker det som den lärde sig från, då kommer den att agera annorlunda. Det är möjligt att det krävs ett medvetande för just den typen av inlärning. Och då kan du ju påstå att det krävs. Men ja, jag vet inte riktigt vad han menar med planering här.
Alltså man skulle kunna säga att ju mer bättre sinnesupplevelser vi får, desto bättre är vi på framförhållning. Alltså ett djur som bara kan skilja mellan ljus och mörker klarar sig sämre när det gäller att försvara sig eller att undvika rovdjur som kommer. Kan du se på långt håll, har du en uppfattning av världen, och du kan se objektet, rovdjur som närmar sig, så kan du reagera på ett bättre sätt. Så man kan säga att de här upplevelserna, ju bättre, mer detaljerade, ju fylligare upplevelser du har, desto bättre kan du anpassa dig till att finna föda eller att undvika fara till exempelvis.
Ja, alltså sinnesorganen blir en utsträckning i tiden och rummet. Därför att du är inte en encellig organism där ditt membran stöter i det omedelbara. Men krävs ett medvetande för det. För alltså förmodligen så uppstår ju medvetandet ur integration av sinnen, motorik och det här värderingssystemet.
Alltså men, både att jag stöter emot någonting och att jag kan iaktta någonting eller värdera.
Nej, att du förstår att det är din egen kropp som gör saker. Du förstår att det din kropp gjorde var inte bra, så därför gör jag inte det igen.
Ser du en tiger ska du fly, men räcker med att du hör en tiger ska du fly. Alltså den här integrationen, både synen och hörseln kan ge tanken på, upplevelsen av, föreställningen av en tiger, och du reagerar därefter.
Men då finns det en direkt koppling mellan sinnesorganen och medvetandet, doft, hörsel och så vidare, och medvetandet.
Idag är det ju det. Det är ju klart. Ta bort det så har du inte mycket medvetande med det som är kvar i huvudet. Alltså om du tar bort alla dina sinnen, eller om du aldrig haft några sinnen, då har du inte mycket i huvudet, alltså av medvetande.
Du studerar ju korpar bland annat. Kan de planera?
Alltså så som man operationellt definierar planering, så kan de ju det. Och förmodligen så bygger det på deras minnessystem. Och det är alltså att du har varit med om situation där detta och detta händer. Du får ta del av en del av den situationen. Det är så våra minnen fungerar också. Då väcks minnena upp. Du ser det här, aha, just det. De får då förmodligen en representation av den händelse som var, och därför så agerar de mot den händelsen. Det är så vi gör alltid när vi får våra minnen eller när vi planerar. Så är det någonting i omgivningen eller våra egna tankar som har satt igång en kedja som gör att vi associerar till en händelse. Så på det sättet så ja. Och sen är det såklart vanlig motorisk planering och allt sånt där. Det kan många djur liksom, eller råttan springer bakom gardinen, katten vet att den är kvar och den listar ut att den förmodligen kommer ut från andra sidan. Det är en typ av planering. Eller hur du bara rör dig, det är motorplanering. Det gör ju i princip alla. Så ordet planering är ett vardagsbegrepp som förvirrade för väldigt många människor, har jag märkt.
Ja, för du var inne på det, Peter, att planering i sig är viktigt för medvetandet.
Alltså, jag brukar ju skilja mellan planering för nuet, alltså du handlar i nuet och gör ett val, och man är kanske medveten om att du har en situation. Men du kan också, om du har ett självmedvetande, du kan reflektera över dig själv, planera för framtida behov. Att jag är inte hungrig nu, men jag är hungrig imorgon, kommer att bli hungrig imorgon, och därför måste jag gå och handla redan nu. Och Mattias har ju också studerat den här förmågan hos schimpanser och kråkfåglar. Men den är ju förmodligen mer utvecklad hos människor än de andra djuren. Vi kan ju planera för vår pensionering. Jag tror inte schimpanserna gör
alltså,
det.
Alltså vi är inte jätteduktiga på det.
Nej, det är vi inte. Det finns stora individuella variationer där.
Men jag måste bara fråga, ursäkta att jag tjatar, men självmedvetande, Är det bara någonting som finns hos människor, eller kan man säga att en del djur också har självmedvetande?
Alltså, om vi backar till vad Peter sa till exempel, att vi är bättre på att planera, så beror det för pensionen. Det beror på att vi har ett koncept. Vi har språk. Alltså så själva den grundläggande förmågan att göra det vi gör kanske finns hos andra djur, men vårt språk gör oerhört mycket. Vilket gör att de blir liksom entiteter i vårt tänkande. Så vi kan ju använda äldre grejer kring de här koncepten. Och likadant är det med självmedvetande. Så fort någon börjar prata till mig eller berätta för mig att det finns något som är själv, och det är det du upplever, aha. Och då kan jag börja tänka på det, och då kan jag plötsligt få det som vissa kallar för självmedvetande. Och det är förmodligen språkligt till stor del, men de andra förmågorna finns säkerligen hos många djur. Men det är inte säkert att de tänker på att det är ett själv. Som till exempel, om de planerar för framtiden, så kan det mycket väl vara så att de får ett minne i sitt huvud som är medvetet. Men de vet ju, så agerar de mot det. Det är liksom som att det kurrar i magen. Det är liksom något som händer. Och vem skulle det annars vara om inte du behöver inte ens reflektera över att det är du. Du behöver bara agera mot det. Det är ganska förmodligen komplext, kräver många olika hjärnfunktioner och allting, men du behöver ändå inte ha det här nu ska jag göra detta för att det är bra för mig, utan hjärnans minne tar över dina äldre delar av hjärnan och trycker ner det omedelbara för att du uppfattar, eller hjärnan betraktar det som en riktig situation, och så agerar du mot det. Och då behöver du inte ha veta att det är du. Men det ligger ett grundantagande i organismen. Alltså du behöver inte ens, alltså, vad skulle det annars vara om inte jag? De kan sannolikt inte ställa frågan på det sättet. Men det är ju en typ av självmedvetande. Det är ju det.
Man kan också skilja på grader av självmedvetande här. Alltså det finns ju ett klassiskt experiment som kallas spegeltestet, där man försöker ta reda på om djur känner igen sig själva i en spegel. Mm. Och då har man visat att de stora aporna, vissa kråkfåglar och en elefant klarat det här spegeltestet. Medan en katt inte gör det. En katt känner inte igen sig själv i en spegel. Och det här är ju en form av självmedvetenhet som vi kan kalla för kroppsmedvetenhet. Men det betyder ju inte att man kan reflektera över sina känslor, över sina tankar, över sina val, utan det är en mer avancerad form.
Nej, min katt känner inte igen sig i spegeln, men hon planerar varje dag att hon ska försäkra när jag kommer hem.
Det tror jag säkert.
Men din katt tror inte att det är en annan katt i spegeln.
Nej,
nej, inte det heller. Och det intressanta är att det är mest sociala djur som passerar det här spegeltestet. Så det är inte säkert att många djur som ser sig i en spegel tycker att det är något konstigt, eller det är ett fenomen, men det är inte. De kan till och med tänka att det är min kropp. Alltså att känna sin, att veta att någonting i ens egen kropp är ohyggligt grundläggande i allt liv. För annars bör du käka upp dig själv. Så att jag tycker inte om spegeltestet, enkelt uttryckt.
Okej. Men frågan är varför vi är så fixerade vid den här frågan om jaget, och om jaget finns eller inte. Varför håller vi så hårt fast i det här jag-begreppet? Enligt nämnde professor Metzinger så har det att göra med vår rädsla för, gissa, döden.
We are all afraid of dying, and this is why we are so much interested in the question of self. We want to know, is there maybe something like a soul, something that I can maybe even have conscious experiences after the brain and the body have died? We want to deny our own mortality. We want to find something permanent. The interest is, of course, will this tell me that I'm a fully mortal being, or will it leave a back door? Will it leave an open door for hope for the future?
Ja, det är rädslan för döden som är den starkaste drivkraften bakom forskningen om medvetandet och jaget, menar Thomas Metzinger. Vi skulle gärna vilja att det funnits någon form av medvetande som kan fortsätta existera efter att våra kroppar och hjärnor har dött, resonerar han, eller spekulerar han. Vad säger Mattias Osfert om döden som drivkraft i det här?
Så kan man tänka om man vill, men det kan också vara lite mumbo jumbo, en efterkonstruktion. Det finns många saker vi är intresserade av som inte alls har med döden att göra, och medvetandet och självmedvetandet och jaget är väl en av de sakerna. Jag är inte intresserad av det på grund av rädslan inför döden. Men, så att, det låter lite som något man kan hitta på när man dricker rödvin.
Ja. Vad säger Peter Gärdenfors om döden?
Som... Alltså, en del av självmedvetandet, i varje fall hos relativt vuxna personer, ja, kanske hos barn också naturligtvis, är att vi förstår att vår kropp inte är evig. Vi ser andra människor dö och vi förstår att samma sak kommer att hända med detta. Men jag skulle vilja säga att vårt självmedvetande inte är tillräckligt utvecklat för att förstå att det inte kan överleva alltid. Självmedvetandet är väldigt förtjust i sig självt. Så man skulle kunna säga att den här rädslan för att mitt medvetande ska uppstå, det är en form av narcissism. Jag vill väldigt gärna att det här ska finnas kvar. Jag tycker att det finns ingen anledning att det ska ta slut.
Nej, men döden är ju någonting som finns där hela tiden och som upptar medvetet eller omedvetet för mycket tankar hela tiden. Är det som gör att vi undrar, finns jaget och vad tar det vägen och finns det någon fortsättning?
Nej, det är inte det som gör det, men det är en del av vårt jagmedvetande, att vi dödsmedvetandet.
Mm. Då kan jag rödvinsfilosofera också. Allt liv går mot att inte gå sönder. Alltså, den här kausala processen som är liv blir bättre och bättre på att inte dö, så att säga. Så att det ligger då inbyggt att undvika död. Och sen så när det blir mer och mer komplexa varelser så kan du säkert till sist då reflektera över det. Och vår vilja att inte dö som vi känner till kan också då leda till att vi inte dör i många sammanhang. Så att det är egentligen bara en naturlig progression. Ungefär.
Ja, medvetandet skulle ju inte finnas om vi inte hade ett behov av en framtid och en föreställning av en framtid. Så att den önskan, den viljan finns ju alltid.
Men är det så? Men kaninen, korpen har väl också behov av en framtid?
Och de vill nog inte heller dö. Och sen kanske de inte har konceptet. Vissa djur kanske fattar på något ungefär att andra dör. Men de undviker det ändå. Det gör också E. coli-bakterier.
Alltså de kan ju ha en skräck för att bli fångade av räven, men de, jag tror inte de reflekterar över döden på samma sätt som vi gör.
Så avslutar vi filosofiska rummet utblick Thomas Metzinger och meningen med medvetandet med E. coli-bakterier och andra varelser. På vår webb och i appen SR Play finns fler samtal om medvetande filosofi, till exempel avsnittet Finns jag? Där hör man dig, Peter. Du möter författaren Maria Küchen och filosofen Ingmar Persson. Och vill du som lyssnar kommentera dagens program så skicka gärna ett mejl till filosofiskarummet@sverigesradio.se eller skriv på vår Facebook-sida. Stort tack till Mattias Osvart, docent i kognitiv zoologi vid Lunds universitet, och Peter Gärdenfors som är filosof och professor emeritus i kognitionsvetenskap också vid Lunds universitet. Vi har hört Thomas Metzinger från Gutenberg universitetet i Tyskland och han intervjuades av vår reporter Paulina Witte. Tekniker idag var Victor Chanel, producenten för filosofiska rummet i Malmö heter Thomas Lundqvist och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.